utan vi sätter oss bara på den. När Martin satte sig här så tycker jag inte att han gick runt och kollade om benen skulle hålla eller vad det var för liksom funktion på den på det sättet. Utan vi litar ju på att den är gjord på ett bra sätt. Att den håller. Stolens funktion eller syfte är att den ska bära. I det här fallet Martin och er alla andra som sitter på en stol just nu. Samtidigt så finns det ett samband med att Martin, han väljer att sätta sig på stolen. Han kunde ha stått kvar och tittat på stolen och iakttagit den. Blivit trött i benen. Men han valde att sätta sig. Det fanns en vilja att sätta sig. Nu är det djup teologi kring en stol, märker ni det? Men också sambandet i att lita på att den håller och framförallt lita på att tillverkaren har gjort ett bra jobb. Vår vilja, Guds möjligheter. Och en applåd till Martin som ställde upp och hjälpte mig. Du kan ta din stol och gå. Psalm 1 och från vers 1 till och med 3 säger så här. Salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndarens väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning. Och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl. Syftet med våra liv, det är att få vara i funktion. Och hur är vi i funktion? Hur är vi som församling i funktion? Hur är jag som kristen i funktion? Ja, vi har ju pratat om det söndag efter söndag nu under några veckor. Men jag skulle vilja slå fast tre stycken saker utifrån den här texten. Och där den första rubriken, ska vi se, får vi upp lilla powerpointen här. Rubriken är saker vi uppmanas hålla oss borta ifrån. Texten beskriver faktiskt när vi inte är i funktion. Och tar upp bland annat när vi följer de gudlösas råd. Vad jag gör, vad jag hör, det påverkar ditt och mitt liv. Tittar vi ut över vår värld så ser vi ganska mycket destruktivitet. Det är mycket av nyhetsflödet, eller det är inte mycket av nyhetsflödet som är speciellt uppmuntrande, tycker jag i alla fall. Vi ser och hör om människor som far illa på olika sätt. Vi ser hur relationer bryts ner och skadas. Och vi ser också hur råd förvillar, hur vägledning för människor i en helt annan riktning och förleder. Och i Gamla testamentet så läser vi bland annat om Jeremia, en av profeterna, som var en tydlig röst i sin tid för att få tala om Guds väg, Guds tanke, Guds plan. Inte de mest uppmuntrande orden, då han fick förklara för folk att ni har missat målet. Och detta kommer leda till slaveri och ni kommer få bli bortförda till slaveri i Babel. Det fanns en synd som mänskligheten levde i. Men under Jeremias tid så läser vi om att det dyker upp andra så kallade profeter som hade ett annat budskap. Bland annat en man som hette Hananaja. Och han profeterade det alla ville höra. Välgång för folket. Och han säger bland annat så här i Jeremia 28, vers 2-3. Så säger Herren Sebot, Israels Gud. Jag ska bryta sönder den babyloniska kungens ok. Inom 2 år ska jag föra tillbaka hit alla de föremål i Herrens hus som Babels kung Nebukadnessar tog från denna plats och förde till Babel. Det låter ju härligt att höra att det är bara under 2 års tid som den här kung Nebukadnessar kommer att hålla oss i sitt grepp. Det kommer att lösa sig så småningom, så ni vet det. Men Jeremia, han ställde sig fram och sa till profeten Hananiah: profeten, det du profeterar är inte från Herren. Och i flera kapitel så dyker det upp människor som försöker profetera någonting som låter bra, som låter härligt. Och samtidigt så möter vi en man som gång på gång vågar stå rakryggad och säga: det där är inte från Gud. Det där är inte rätt. Det där är inte riktigt. Det var inte sant det Hananiah profeterade. Det var vilseledande. Det var istället vad folket ville höra. Men det var definitivt inte det Gud sa. Så viktigt det är att vi lär oss att höra Guds röst. Så viktigt att vi lär oss att höra vad Guds ord säger, som gör att vi inte villas bort av allt annat som finns runt omkring oss. Psalmisten, han går sedan vidare och talar om att det faktiskt finns saker och ting i våra liv som leder till synd. Inte bara där vi säger till varandra: det var synd att du gjorde så, utan ett liv bortvänt från Gud. Ett liv som inte behagar Gud. Och han säger: gå inte in på syndarens väg. Och gång på gång så måste jag och du, vi måste ställa oss frågan: finns det saker i mitt liv som är synd? Finns det saker i mitt liv som faktiskt för mig bort från Gud och inte närmare honom? Det jag säger och det jag gör. Saker som inte är Guds tanke för mitt liv. Och det i sin tur kan ju leda till det psalmisten också varnar för. Att man blir en som sitter bland föraktare. Som lever ett liv och ser på allt annat runt omkring. Varför är det så? Varför gör man så? Hur beter man? Och så blir ens liv, ens inre, någonting helt annat än det som Gud hade tänkt. Det handlar om att det vi ser och hör och hur det kan forma oss. Så det låter ju lite negativt. Det låter lite tråkigt och lite jobbigt. Och Paulus, han säger så här i Romarbrevet kapitel 6 och vers 23. Syndens lön är döden. Uppmuntrande, va? Ni tänkte att det skulle vara roligare om vi var ute i naturen idag än att sitta och lyssna på den här uppmuntrande predikan. Men så är ju faktiskt det Bibeln beskriver, att det finns en synd som leder till död. Men Paulus slutar inte. Han lyfter de allvarliga konsekvenserna med synd. Att det till och med leder till död. Om jag inte gör upp med det. Men samtidigt som Paulus säger det, så säger han också: men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Med andra ord, synden behöver inte ha det sista ordet. Det förhållningssättet till livet, att gå på syndarens väg, att sitta bland föraktare, behöver inte vara det liv som jag faktiskt lever, utan det finns ett annat liv, en gåva från Jesus Kristus, ett liv i gemenskap med honom, ett evigt liv. Så det finns saker som den här salmen talar om som vi bör hålla oss borta ifrån. Men det finns också någonting som salmen lyfter upp som vi kallade att leva. Ett liv som vi uppmanas att leva. Och det är min andra punkt. Som troende så uppmanas vi istället att ha vår glädje i Herrens undervisning och begrunda hans ord både dag och natt. Och någon kanske säger, men tror du inte att jag har annat för mig än bara begrunda hans ord dag och natt? Jag har ju ett jobb att sköta. Jag har ju en skola att gå till. Men jag tycker om det som Justin Welby, som är ärkebiskop av Canterbury, säger. Han säger, do you start the day with a time of prayer and reading the Bible? Do you go to work committed to God as your supreme authority? Börjar du dagen? Vart börjar du din dag? Vart börjar jag min dag någonstans? Börjar jag i skvallerpressen, i tidningen, nyhetsflödet, Facebook, Instagram eller vad vi nu tycker om? Eller börjar jag en dag med att söka Guds ansikte? Säg Gud, innan jag sätter ner mina fötter i marken, vid sängkanten, så lägger jag den här dagen i dina händer. Gud, hjälp mig. Och låt ditt ord få forma mig. Går du till arbetet, överlåt den till Gud som din högsta och största auktoritet. Att vara en församling, det handlar om att hitta sina gåvor. Men ännu mer så innebär det faktiskt att leva ett liv och att leva ut sin tro där man redan befinner sig. Så ofta man funderar på, men vad är det jag har för gåvor? Vad är det Gud har kallat mig till? Nej, han har nog inte kallat mig till någonting. Och så tänker man, nej, jag har nog inga gåvor. Och så går man till jobbet sen. Men vad är det Gud har placerat dig någonstans? Vad har han fört oss in i för sammanhang? Vad är det jag brinner för? Vad är det för någonting som jag längtar efter? Vad är det för någonting som man brukar säga jag går igång på? Gud, han lägger ner saker i ditt och mitt liv som han vill att vi ska använda i den miljön som vi befinner oss. Och ofta vi försöker leta efter våra gåvor när de egentligen ligger precis framför fötterna på oss. Eller att det redan finns här en passion som brinner för någonting. Men så tänker jag, nej, men det kanske inte är Gud. Det kanske borde vara det här istället. Eller så jämför man sig med alla andra människor och tänker, nej, men jag har nog inte någonting att komma med. Och så drar man sig tillbaka och tänker, nej, det är inte jag Gud kallar. Det är inte mig Gud kallar. Och för att kunna se det som Gud tänker och vill, så är den grunden för det tid med honom. De jag älskar och de jag har runt omkring mig, det tror jag vi alla kan hålla med om. För att jag ska kunna lära känna dem ännu mer, så måste jag spendera tid med dem. Ett äktenskap, en relation. Relation till sina barn, till sin familj, måste vårdas. Annars blir det bara människor på avstånd som jag känner till och vet om. Och det spelar ingen roll om jag kan personnumren eller skostorlekarna eller vad de tycker om att göra. Jag känner dem inte, för att de lever inte nära mitt liv. Och på samma sätt är det med relationen med Gud. Det går väldigt bra att veta en massa saker om Gud, vad vi borde göra och vad kanske han vill att vi ska göra. Men en helt annan femma att faktiskt få sitta vid hans första, precis som psalmisten säger, begrunda hans undervisning, ha sin glädje i Herrens undervisning. Det är ett litet extra ord som psalmisten lägger till. Att glädja sig över hans undervisning. Att begrunda det, dag som natt. Ja, det psalmisten är ute efter, det är inte att inte du ska ha någonting annat att göra, utan det är en enträgen, en vilja att jag vill, Herre, det här. Jag längtar efter det här. Om det så är dag som natt, så längtar jag efter din undervisning, att den ska få forma mig och få göra det den är tänkt att göra. Och inte bara att det blir en undervisning som jag hör och som låter gott, utan att den också får omsättas i praktik i mitt liv. viktiga frågor att ställa sig. Låter vi ordet tala till oss på ett sådant sätt att det påverkar vår vardag? Och är vi beredda att bönen vi ber kan bli en språngbräda in i vardagen för Gud att göra det omöjliga möjligt? Är livet med Gud det liv som vi andas och lever ut? Och därför måste ju också frågan bli, vem har auktoriteten om mitt liv? Det handlar inte om att fastna i bojor, en berättelse som vi snart ska läsa, utan att få frigöras från bojor när vi säger att Gud får bli den auktoritet som jag faktiskt vänder mig till. Ja, Jakob, du har bra tankar och funderingar, men jag har någonting mycket bättre, någonting mycket större. Och jag vill föra dig in i någonting så mycket mer än vad du riktigt kan ana eller förstå. Därför uppmanar psalmisten oss att låta Herrens undervisning, hans ord, hans löften om mig, hans löften om sin församling, hans löften om den han är, få vara i centrum av mitt liv. För ett sådant liv får konsekvenser för mitt liv. Och det leder mig in i min tredje punkt. Konsekvenser när jag minst anar det. För faktum är att det är inte vi, det är inte du och jag som gör det möjligt, utan det är han som gör det möjligt. Psalmisten säger, han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar, och allt han gör, det lyckas väl. Det är lätt att prata om att man är och ska vara planterad. Något som är självklart egentligen. För att plantera kan skapa växtlighet. Men det spelar ju faktiskt ingen roll att vara planterad om det inte finns tillgång till vatten. Ingenting växer om inte vattnet får komma. Vatten och en god jordmån skapar förutsättningar för att det växer. Och det är precis det som psalmisten lyfter. Och jag älskar uttrycket planterad vid vattenbäckar. Psalmisten jämför därför inte livet tillsammans med Gud som att plaska i en liten damm eller en liten pöl. Som sinar och där det försvinner eller det torkar upp. Nej, det är en frisk och hälsosam vattenbäck som beskrivs. Och jag var tvungen att studera lite vattenbäckar. Jag kan säga att det är inte mitt specialområde. Men jag blev nyfiken. Varför skriver han just bäckar? Och här säger man bland annat så här om vattenbäckar. Vatten i bäckar har allt som oftast runnit genom marken först. Och därför spelar jordmån, bergarter och jordarter stor roll för vilken vattenkvalitet som vattnet i bäcken slutligen kommer att ha. Det där är lite intressant. Jag tänker att det är en otroligt vacker bild. Vattnet alltså kommer inte var som helst ifrån, utan på ett sätt så omger det sig av allting runt omkring. Det som avgör friskheten i bäcken är grunden. Jordmånen, allt annat, vad det är byggt på, vad det är lagt på, stabiliserat på. Och jag tänker att det är en bild på Gud i allt. Att Gud som är skapare av himmel och jord ger oss inte bara en vattenbäck, utan hela han är grunden för den vattenbäck som vi kan få hämta våra näring ifrån. Vi säger inte att där borta är Gud. Vi säger inte att han är där, utan han är här. Mitt ibland oss. Och hela hans skapelse proklamerar att Gud är i allt och alla. Och genom det skapas en frisk bäck som ger näring. Och som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Att vara i funktion, att ha ett syfte, kan så lätt innebära att vi försöker lösa och ordna saker på egen hand, vilket inte behöver vara fel. Vi är inte mekaniska, vi trycker inte på knapp, vi är människor och vi vill vara med och bidra. Men problemet som jag själv ibland upplever, hur ofta jag själv vill ta saken i egna händer och tänker att jag borde känna till allt eller jag känner till allt. Men att vara en församling i funktion eller att vara en troende i funktion handlar om att sätta sin tillit till honom som vet allt. För träden kan inte bestämma när de ska bära frukt om inte det finns planterat och har ett rotsystem, en rätt förankring och en rätt växtmiljö. Och på samma sätt är det med våra liv. Och risken finns att om inte vi har grunden klar så börjar det växa en massa andra saker i våra liv. Och Svenska Kärnbibeln, som är en av många bibelkommentarer, översätter den här texten i psalm 1 och säger så här: oavsett omständigheter kan den rättfärdige grönska. Frukten behöver inte forceras fram utan kommer i rätt tid då det är skördetid. Och jag älskar det där som vi påminns om, att tron behöver inte forceras. Jag behöver inte skapa någonting, men jag kan göra mig villig och ge plats för Guds möjligheter i mitt liv. Där det kan få växa. Och att det får växa i rätt tid. För ofta så ställer man ju sig den frågan: när är rätt tid? Och lärjungarna, de ställde också den frågan till Jesus. I Apostlagärningarna kapitel 1 och vers 6 så ställer de frågan: Herre, är nu tiden inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han hade undervisat dem i 3 år. De hade sett under och mirakel. De hade fått uppleva fantastiska saker med honom. Och så ställde de en fråga. Så jag känner så här med Jesus. Han kliade sig säkert i huvudet. Men vänta lite nu. Det är en liten detalj som ni har missat här. Och han säger i fortsättningen från vers 7 till 8: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så förlösande att veta att det inte är din och min uppgift att veta allt och förstå allt eller försöka räkna ut tider och stunder. Utan återigen så handlar det om att tillåta den helige ande komma med sin kraft och med sin härlighet in i mitt liv. Och få leda mig och få forma mig på det sätt som han har tänkt och som han vill. Lärjungarna försökte, och vi ser det tidigare i vissa texter, att de försökte lösa saker och ting på ett mänskligt sätt, på ett intellektuellt sätt. Och förstå mig rätt, intellekt är inte fel. Det är en bra början. Men på samma gång som jag kan uppleva intellektuellt att det där är inte, det där funkar inte. 5 bröd och 2 fiskar, hur är det möjligt att det kan mätta fler? Ja, det är möjligt för att det är Guds ekvation som läggs på. Hans helige ande, hans vilja, hans förutsättningar. Lärjungarna, de var ute efter facit. Hur skulle det gå? Är det nu det är dags, Jesus? Men Jesus förklarar att det är på ett annat sätt som det sker. Det är genom den helige ande. Det är genom att använda oss som hans rike kan få bli upprättat. Och det enda som han krävde utav dem, det var inte att veta allt, utan det var en vilja och en lydnad att gå. Så skulle han göra resten. Och det är tydligt i en av texterna från Apostlagärningarna 12, vers 1-17, som jag vill avsluta den här predikan med och bara få tala lite om. Apostlagärningarna 12, så märker vi att det är en tydlig och stark förföljelse av de kristna. Vi läser att Herodes hade gripit och misshandlat några i församlingen. Och han hade till och med avrättat en av lärjungarna, Jakob, som var bror till Johannes. Och det står i vers 3 i kapitel 12 i Apostlagärningarna. När han, Herodes, såg att judarna gillade detta, fortsatte han och grep även Petrus. Sådan grymhet, bara baserat på att fånga folks uppmärksamhet och popularitet. Men det talar oss också om att vi förstår inte riktigt varför vissa saker sker. Tänk vilken sorg som församlingen får se detta ske. Misshandel och till och med död bland sitt eget folk. Orättvisor som vi kan uppleva på grund av olika omständigheter som gör att vi ställer frågan, var är du någonstans, Gud? Och ibland så kanske vi istället upplever oss som att vi bara är brickor i ett mänskligt spel. Och Apostlagärningarna 12 talar ju om att Petrus hamnar också i fängelset. Och det ser ut att han ska få gå samma möte som Jakob. Och författaren Lukas, han låter oss veta att Petrus ligger fastkedad mellan två vakter. Och även utanför dörren så stod det vakter. Det här var en läskig man, förstår ni. Han var alltså hårt bevakad för att dagen därpå ställas inför rätta. Och hans tid verkade vara räknad. Men samtidigt i kapitel 12 så läser vi i vers 5 att församlingen bad ihärdigt till Gud för honom. Det är underbart med församlingen, eller hur? En församling i funktion. Men värt att påpeka, som vi också märker i texten, församlingen var inte bara en resurs för bön i en tuff situation. De bad inte bara för Petrus och de övriga lärjungarna som båda hade utstått misshandel och död. Nej, det var församlingen. Petrus, lärjungarna, var en del av församlingen, precis som du och jag. Men det fanns en enhet i att stå tillsammans. En församling i funktion som både bad och folk som faktiskt satt i fängelset för evangeliets skull. Men när han ligger där, Petrus, i fängelset, så sker något övernaturligt, men ändå fullt naturligt. En ängel väcker honom och leder honom ut från fängelset. Mirakulöst så faller bojorna av. Ingen av soldaterna dessutom märker att han går därifrån. Dörrarna öppnas framför honom. Och plötsligt så står han ute på gatan och inser att han har blivit fri. Texten säger ifrån vers 11, när Petrus blev sig själv igen, för att han trodde att han såg en syn, sa han, nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig från Herodes hand och från allt som det judiska folket hade väntat sig. Notera, Petrus var väl medveten om Guds handlande. Ingen människa hade möjlighet till att göra detta på egen hand. Det var ett ingripande av Gud. Och på olika sätt så ser vi det ske idag också. Och det intressanta i texten sen är ju vad som händer när Petrus återvänder naturligt till församlingen, till platsen, till hemmet där familjen fanns, där gemenskapen med de troende fanns. Och vi läser det från vers 13 att det var många samlade och bad. Och det står att han knackade på och så kommer en flicka, en ung flicka som heter Rode, fram och öppnar dörren. Och när hon ser Petrus så blir hon så glad så att hon stänger dörren och springer tillbaka. Och när hon kommer till församlingen så säger de någonting som jag ibland så ofta kan känna igen i mitt eget liv. En väldigt hög igenkänningsfaktor. När de säger, de sa till henne, du är tokig. Det är inte möjligt. Och det intressanta är ju då, som jag läst, att de har precis bett för Petrus. Ihärdigt. Gode Gud, rädda honom. Gör ett under, gör ett mirakel. Gör någonting större än vad vi förstår. Det ser mörkt ut. Petrus knackar på dörren. Rode beskriver, Petrus är här. De svarar, du är tokig. Så lätt att vi hamnar där. Så lätt att jag hamnar där. Jag ber Gud om att du ska göra saker. Men när väl sker så ser jag inte det. Nu hade Gud gjort ett under mitt ibland dem, men du såg det inte och trodde det inte. Men till slut så springer Rode tillbaka, öppnar igen och Petrus står ibland dem. Och jag kan tänka, vilken glädje att få möta Petrus. Den sista meningen i psalm 1-3 säger: och allt han gör, det lyckas väl. Så lätt att tänka att den där texten säger att allt beror på mig. Allt jag gör, det lyckas väl. Men det är inte vad texten säger. Det är lätt att tänka att en församling i funktion skulle handla om att vi uträttar saker för Gud och Gud välsignar det vi gör. När det faktiskt är tvärtom. Att Gud uträttar och gör det omöjliga möjligt och vi ger honom äran för det. Inte för att vi vet allt utan för att vi har satt vår förankring i honom, våran vilja i att tjäna honom. Att vi likt församlingen apostlärningarna söker och ber till honom. Men inte utifrån prestation och förmåga. Utan i ett överlåtet hjärta som tror på Guds möjligheter. Som har satt sig på stolen i tron på att Gud går att lita på. Och han gör det omöjliga möjligt. För oss och för den omgivning som vi är satta till att betjäna. Till avslutning. Vad behöver jag göra? Vad behöver du och jag göra? Ja, dels behöver vi hålla vakt mot det som för oss bort från Gud. Och att istället ha en vilja att låta Gud få forma oss. Och att i sin tur låta våra liv få bära gudomlig och god frukt. Och precis som exemplet med stolen, lita på vad Gud kan göra. Vår vilja, Guds möjligheter. I Jesu namn. Amen.